den som inte har barn och därmed inte bidrar till folkets överlevande, det här får ta och bära en högre ekonomisk börda istället. Det är inte helt orimligt.
Absolut inte. Det är ett obestridligt faktum att den som aktivt väljer att inte skaffa barn förväntar sig att på ålderns höst bli försörjd och omhändertagen av andra människors barn.
Radio Folkungen den 23 april 2024. Idag är det Klaus här och Sven. Hej Sven!
Hej Klaus!
Vi har inte så mycket nyheter idag, men jag tänkte vi kan väl scrolla igenom Aftonbladets första sida här. All sanningskälla. Det står att det är 5 grader i Stockholm. Kan du bekräfta det?
Det kan jag faktiskt inte, för jag vet inte vad det är för temperatur ute.
Okej. Det kan vara sant. Det kan vara falskt.
Precis.
Vad har vi här då? Jo, vi har Aftonbladet direkt. Belgien 18:10. Bryggde alkohol i magen, friades från rattfylla. Vad säger du om det?
Det där lät så konstigt, får du nästan ta igen.
Nej, tydligen finns det en sjukdom som gör att man kan producera alkohol i sin egen kropp. Och det kan ge utslag på alkoholmätare.
I min värld så kallar man det för in situ.
Ja. Ja, sen har vi en 16-åring åtalad för mord. Det är som vanligt. Drönarattack mot amerikansk bas i Irak. Och då, varför de nu har baser i Irak? Fick inte ut paket, gick bärsärk på Coop. Det känner jag igen. Många kan ha hjärtsvikt utan att veta.
Du, jag ser att de lagar mat här också. Som någon slags kulturellt inslag. De bjuder på makaronilåda.
Åh.
Det är väl lite, nivån är väl lite satt efter läsarna kanske, jag vet inte.
Ja. Så kan det vara. Ja, jag vet inte, det händer så mycket. 5B lågtryck, ny köldchock. Meteorologen säger, kan bli bökigt. En gemensam bekant till oss, vän till dig, bekant till mig, han brukar ju titta på temperaturerna på lite här, runt om på jorden. Antarktis, nytt köldrekord.
Mm.
Det var under 100 grader, va?
Ja, satelliterna säger att det har passerat ned under minus 100 grader.
Mm. Det låter som att vi har klimatförändring på gång, att det blir kallare och kallare.
Ja, jag kan säga att i Ångermanland där jag bor har vi haft en utomordentligt kall vår. Och vintern har varit kall. Nu avfärdas ju det här naturligtvis med att nej, men det är väder. Och det kan väl finnas en poäng med det. Men det är svårt att få kyla gå ihop med global uppvärmning.
Mm. Jag minns att det var väldigt kall vår förra året också.
Ja, jag har ju redan förträngt hur vädret var då. Men...
Ja. Ja, men jag som har bin är ganska intresserad av temperaturer. Jag kommer ihåg att det började kallt förra året också.
Ja.
Mm. 28 till sådana här kalla vårar och vi kan börja prata om klimat. 30 års medelvärde brukar man ju tala om. Att tala om klimat. Men vi ska faktiskt göra ett separat avsnitt om den här klimatbluffen här sen. Om inte allt för långt bort. Och då ska vi bjuda in den här gemensamma bekanten.
Mm, han har tillfrågats och accepterat.
Mm. Vi är ju klimatförnekare på den här kanalen. Vad det nu betyder att man förnekar klimatet. Men de säger ju att vi är klimatförnekare.
Det där är ju bara ett sammansatt ord i den flora av sådana politiska konstruktioner som finns då, som har flimrat förbi i olika sammanhang genom åren. Någon kanske kommer ihåg videovåld. Det skapades ju bara för att skänka en dålig bild då av människor som var mot censur, helt enkelt. Främlingsfientlighet är också ett sånt ord. Det är skapat bara för att tjäna politiska syften.
Islamofobi.
Och, ja. Där höll jag på att säga någonting, men det bästa jag ingenting säger. Och klimatförnekelse då.
Och det mest förbjudna av alla, antisemitism.
Ja, du sa det ändå.
Jag bjöd på dig. Nej, men det här är ord som man konstruerar därför att människor inte ens ska våga ta i ordet. Ingen vill ju vara en förnekare. Vetenskapsförnekare.
Precis.
En av de mer intressanta förnekelserna man kan begå, det är någonting som kallas för HIV-AIDS-förnekelse. Jag ska inte fördjupa mig det här nu, men det är intressant. Det finns till och med en egen artikel om det på Wikipedia, som alla andra förnekelse. Men i alla fall, klimatförnekelse, det ägnar vi oss åt här. Och ännu mer om någon vecka eller två. Ett snabbt besök i ekonomihörnan tänkte jag vi ska kosta på oss idag innan vi går in på temat demografi. Och vi pratade om priser förra gången när vi hade ekonomihörnan. Och frågan var hur priser uppstår. För det här var en så stor fråga under 1800-talet. Att man inte hade koll på det här. Att många övergav nationalekonomisk vetenskap därför att man inte ens kunde besvara en sån enkel fråga. Det gjorde att man ledsnade helt enkelt. Jag ska inte tala om hur priser uppstår idag, men jag ska tala om hur de inte uppstår. För i den klassiska ekonomin, det vill säga Adam Smiths ekonomi, så hade han då två teorier för hur priser uppstår. Men som han inte heller visste hur de uppstår, så hade han i alla fall två teorier. Känner du till någon av de här teorierna, Sven?
Ja, jag har ju hört dig nämna dem, men jag känner inte till dem som annat än namn.
Den ena är vad som kallas för kostnadsvärdesteorin. Och det är en kvantitativ teori. Den andra teorin är bruksvärdesteorin. Och det är en kvalitativ teori. Den här kostnadsvärdesteorin, den kvantitativa, det vill säga, den talar om att ett äpple kostar 10 kronor därför att den består av tre delar. Den består av, säg, 3 kronor arbete, 4 kronor råvaror och 3 kronor kapital. Det vill säga vinst till kapitalisten som äger äppelodling och så vidare. Då summerar man bara dem. 3 plus 3 plus 4, 10 kronor kostar äpplet. Och det här är en falsk teori. Det är ganska lätt att visa det. Samma äpple kan kosta, eller ett exakt nästan likadant äpple kan kosta 8 kronor på ICA som ligger bredvid pressbyrån. Från samma plantage, samma grossist, med ett annat pris. Så att det borde vara exakt samma pris om det är exakt samma beståndsdelar. Men att teorin är falsk, det förhindrar ju inte att den får spridning och används. Bland annat då så var den en viktig komponent i Marx arbetsvärdesteori. Och då tog han fasta på den teorin och sa att okej, de här tre delarna, jord, arbete, kapital. Visst, men det enda som är väsentligt här är arbetet. För utan arbetarna så blir det inget äpple. Och därmed, menar han, ska allt värde tillfalla arbetarna. Mm. Och resten är historia då. Några 100 miljoner människor döda senare. Så man ska inte... Såna här idéer kan få allvarliga konsekvenser.
Onekligen.
Mm. Så kostnadsvärdesteorin blev arbetsvärdesteorin. Men eftersom den här teorin då är falsk så hade man också en annan teori då. Det var den här bruksvärdesteorin. Och den är som sagt kvalitativ. Och det betyder att den kan inte tala om att äpplet ska kosta 10 kronor. Men däremot så kan jag säga att ett äpple kan kosta... Ett större äpple kan kosta mer än ett mindre äpple. Därför att man har större nytta av ett större äpple. Det kan också säga att ett glas vatten i öknen kan kosta mer än en diamant i öknen. Därför att man har mer nytta av vattnet än diamanten. Men det kan inte förklara varför ett glas vatten ur en kran i stort sett kostar 0 kronor. Eller ett glas vatten ur en sjö kostar 0 kronor. Och säg en diamant, återigen, kostar jättemånga kronor på samma plats. Därför att vattnet är ju mer nyttigt fortfarande än diamanten. Men plötsligt så är det en mindre värd. Alltså värdet, priset kan variera fast det är lika nyttigt eller onyttigt på olika platser och tider. Så det är också en falsk teori. Men den här teorin ligger ju till grund för hyresreglering i Sverige. Till exempel. Där man har någon slags bruksvärdes hyressättning. Jag vet inte exakt hur det systemet fungerar. Är du bekant med det där?
Ja, bara vagt. Det är ju precis så. Att man tillskriver vissa egenskaper hos ett boende ett kvantifierbart värde. Och så ska det påverka vilken hyra då som hyresvärden ska få sätta då i det här reglerade systemet. Typ. Men det återkommer väl även i taxeringsvärdes... Eller gjorde det förr i alla fall när man skulle bestämma taxeringsvärde. Då var det ju schabloner på olika egenskaper som ja, sjöutsikt. Ja, men då tillkom liksom.
Ja, just det. Har du kaklat badrum, helkaklat, halvkaklat. Ja. Och så ska det prissättas då enligt någon modell då. Ja, men just det här bruksvärden då på hyresbostäder. En fyra... I Tensta, den har samma bruksvärde som en fyra på Östermalm. För det är lägenhet, det finns ett kök, det finns 4 sovrum. Alltså är det samma bruksvärde, alltså ska det vara samma pris. Och det gör ju att men alla vill ju bo på Östermalm i en lägenhet till Tensta pris. Det gör ju att det blir ett artificiellt underskott eller en brist på hyreslägenheter. Så de här två teorierna för hur priser uppstår är alltså falska och det är lätt att visa att de är falska. Och det är också därför som nationalekonomin råkade in i en kris i slutet av 1800-talet. Och den rafflande upplösningen på det här dramat sparar vi till nästa gång. Ja, då ska vi prata demografi.
Mm.
Jag har förberett lite grann och jag vet att du har förberett en del siffror. Varför är det här, om vi börjar lite löst på hög nivå, varför är det här ens ett tema? Varför är det ens värt att diskutera demografi som du ser saken?
Ja, det kanske kan besvaras av vad jag gav mitt lilla, vad ska vi säga, arbetsmanus här för arbetstitel eller arbetsrubrik. Och den satte jag till folket och framtiden. Demografi, och det vi kommer att prata om det är ju saker som barnafödande, invandring, befolkningsökning, befolkningsminskning och en massa andra saker. Och jag tänkte, jag kan egentligen, om jag får ställa dig en fråga, kan du förklara, vilket vi, jag tror vi har gjort det förut, men det skulle passa bra i det här sammanhanget. Kan du förklara på 15 sekunder uttrycket skin in the game?
Skin in the game, det betyder att man har något att förlora på. Man har investerat sina egna pengar, för att ta ett monetärt exempel. Det vill säga, det finns en kostnad i om jag har fel.
Precis, perfekt. Och om man skulle ta ett icke-monetärt exempel och som kopplar till det vi ska prata om nu, vad skulle du kunna tänka dig då?
Jag skulle kunna tänka mig en politiker som inte har egna barn. För honom så kostar det inte särskilt mycket att han har fel. Till exempel att han fyller landet med våldsbrottslingar från halva jorden. Mm. Eftersom ja, när han är död så är hans gener ändå utdöda.
Mm. Ja, men precis, det är precis det jag tänker på. Jag skrev så här för mig själv då. Att om man är verksam i branschen, jag vet bäst hur riket ska styras. Det vill säga politik. Så motsvarar egna barn det pengar är när vi använder uttrycket skin in the game. Det vill säga, vad är det vi sätter på spel när vi experimenterar med samhället på ett omdömeslöst sätt? Jo, det är ju våra egna barns framtid. Och då är det ju naturligtvis en helt korrekt slutsats som du drog, att politiker utan barn ska man inte fästa någon större vikt vid. Stefan Löfven, Macron. Ja.
Mm. Ja, det är förvånansvärt många av de här som inte har barn själv. Man tänker efter.
Men så är det ju. Ja. Och nu ska vi inte gå in på det, men man kan ju även diskutera den här falska bilden av eller falska bilden. Om man tänker sig en karriärkvinna som väljer bort barn för att det skulle hämma karriären och så vidare. Det är en... Det kanske första hälften av livet är ett till synes smart sätt. Va? Men det kommer komma surt efter.
Jag tycker man kan... Vi kan börja med konstatera egentligen att det här med demografi och folk och sådana frågor, det är ju egentligen, jag skulle vilja kalla för sentimentala värden. Det finns inget objektivt i det här som säger att det måste bo ett visst folk innanför det som vi kallar Sveriges gränser. Från kosmisk synvinkel så spelar det ingen roll vem som bor här. Men vi är människor. Och vi har meningen i våra liv är sentimentala frågor. Det vill säga våra relationer, våra familjer, våra släkter, våra barn. Viljan att vilja se någonting som vi har byggt upp, fortsätta förvaltas och förädlas.
Och exakt.
Utvecklas vidare.
Ja.
Så det är lite grann det här, ja men det går inte att säga... Det går inte att definiera svensk, eller det går inte att definiera ditten eller datten, eller det går inte att definiera hit eller dit. Alla vet vad det är för någonting med väldigt stor överensstämmelse. Och bara för att det inte går att definiera betyder inte att det inte finns. Och samma sak här. Bara för att det inte finns ett objektivt värde i vem som bor innanför det här landets gränser, så betyder det inte att det är meningslöst.
Nej. Det här kopplar ju faktiskt till det vi ska prata om, priser här längre fram. Inte idag då. Men Nej, men det stämmer perfekt. Sentimentala värden är ett fantastiskt bra uttryck som jag faktiskt aldrig har hört förut. Men det ska jag genast ta efter och börja använda. Det sentimentala och det vackra, det utgör ju en väldigt stor del av meningen med livet.
Ja, de tre eviga som de kallas är ju det sköna, det sanna, det sköna, det goda. Återigen, från kosmos synvinkel så spelar det ingen roll. Men de är värdefulla för oss människor.
Framtiden. Jag brukar säga att idag lever vi i ett rätt så framtidslöst samhälle. Alternativt ett ödesmättat, pessimistiskt samhälle. Ja, varför då? Jo, vi saknar den optimism som har funnits periodvis då, tidigare i historien. Jag tänkte dra några snabba exempel här alldeles strax. Istället så talar vi om för våra barn och våra unga att ajabaja, ni lever i för hög välmåga. Ni kommer därmed orsaka jordens undergång då, eller mänsklighetens undergång genom klimatförändringar och så vidare. Det är den viktigaste och mest betydande synen på framtiden som vi har idag. Medans på 60-talet så var det den helt förhärskande synen, det var ju en trots att man befann sig i ett kallt krig och hade en högst påtaglig sovjetkommunism som hotade världen, inklusive kärnvapenkrig, så hade man en väldigt positiv syn. Välståndsökning, teknik, optimism. Om man tittar på en James Bond-film från 60-talet så har skurken har alltid fantastiska science fiction uppfinningar att nyttja. Om än för onda syften då. Och går man tillbaka så kan man titta på världsutställningen i Paris. Vilket år var det nu? Jag skrev upp det här. Om det var 1889 eller så. Då man byggde Eiffeltornet. Fantastisk bedrift. Och som dessutom var tänkt att bara existera ett kort tag. Och 3 år före världsutställningen så hade Jules Verne, då den futuristiskt sinnade författaren, skrivit Luftens herre. Och en beskrivning av den boken som jag inte har läst om, men det finns en beskrivning på Wikipedia. Jag citerar den. Märkliga företeelser sker på olika platser världen över. Vid ett klubbsammanträde på Weldon-institutet i Philadelphia diskuterar medlemmarna, till synes totalt obekymrade av de mystiska händelserna, hur deras nya luftballong ska se ut. En främmande man som säger sig heta Robur avbryter diskussionerna och hävdar att man, för att man på allvar ska kunna behärska luftrummet, måste färdas i en farkost som är tyngre än luft. Mm. 1889. Men så ser det inte ut idag.
Ja, men en annat exempel som jag måste bara nämna, det är liksom hela det här månlandningsprojektet. Som på något sätt var ett globalt framtidsprojekt.
Ja visst.
Alla som såg den här månlandningen och han satte foten på jorden där liksom, och det var ju ett globalt framtidsoptimistiskt projekt. Vad har vi för någonting sånt idag?
Ja, ingenting i stort sett. Men framtiden är ju då, om man ska konkretisera den, framtiden är nya generationer. Det är de som är dagens barn, är morgondagens vuxna och så vidare i all oändlighet. Och därför våra handlingar idag påverkar framtiden. Och inte då bara på sånt sätt att häller vi ut miljögifter så får vi förorenade hav som vi lämnar över till våra barn, utan hur vi förökar oss, hur vi förfar med migration, det påverkar framtiden, och det påverkar framtiden väldigt mycket. Så jag tänkte introducera ett begrepp här som egentligen alla då som gör anspråk på att ha, att lufta offentligt en uppfattning om hur samhället bör skötas. Alla människor som har det bör kunna det här och förstå det här begreppet. Och det är summerad fruktsamhet. Och det börjar jag omedelbart med att förenkla till att säga att det är det genomsnittliga antalet barn per kvinna. Det är inte riktigt sant, men den förenklade och delvis felaktiga definitionen, den är god nog för oss i det här sammanhanget.
Det är inte här jag nu ska fråga vad är en kvinna, va? Utan vi utgår från gängse uppfattning, traditionell.
Ja. Ja, precis. Vi är ju både vuxna och civiliserade, så att vi håller oss till snopp och snippa, så att säga.
Ja.
Men då är det så här att alla förstår väl att för att samhällets folkmängd vid ingen invandring eller utvandring ska i teorin då fortsätta ligga på samma storlek, så behöver varje man och kvinna som bildar ett par skaffa två barn. Två nya människor ska ersätta dem. Det vill säga varje kvinna måste föda två barn. I praktiken så funkar det inte riktigt så här, därför att vissa människor får aldrig barn. Vissa kvinnor får aldrig barn på grund av sjukdom, sterilitet till exempel. På grund av att de av tragiska omständigheter hinner gå ur tiden innan de får möjligheten att skaffa barn. Olyckor, krig, elände. Så att det verkliga talet som behövs i ett samhälle av svenskt snitt, det är 2,1-2,2 barn. Då skulle befolkningsmängden ligga kvar på samma nivå. Det enda som skulle göra att den förändrades kortare tid i storlek är att man får en förändrad livslängd. Då kan man temporärt få en upp- eller nedgång. Och då kan det vara värt att nämna en historisk förändring här. 1968 så var 48,2% av den svenska befolkningen gifta. Det inkluderar alltså inte änkor och så vidare, utan alla, alltså de gifta, det var de som var levande och var gift med en levande person.
Men då ta siffran igen. Hur många?
48,2%.
Okej, så ungefär hälften.
Mm. Ja. Idag så är samma siffra 32%. Och då är det naturligtvis så att idag så finns det ju fler par som lever under äktenskapsliknande förhållanden, men som helt enkelt inte har gift sig. Men det är också så att det finns fler människor som inte lever i ett förhållande av slaget man och kvinna. Sverige idag så är det så att 50% av befolkningen bor i de 33 största kommunerna. Och då har vi 290 kommuner totalt i Sverige. Över 15% bor i det vi kan kalla för Stockholm. Det är alltså Stockholms stad plus de insprängda kommunerna. Och i själva Stockholms stad, kommunen Stockholm, så bor det snart 1 miljon människor. Det här är ju en enorm centralisering. Och det här nämner jag bara för att få med vissa trender här, så att säga. 50% som sagt av befolkningen bor i de 33 största kommunerna, men 55% av barnen som föddes förra året föddes i någon av de 33 kommunerna. Så att om vi då tänker framtid, barnafödande, det betyder att den här centraliseringen, den är ju inte klar än, utan den fortgår och den ökar.
Det här är vad som kallas för urbanisering också, att folk flyttar in, ja, till stora samhällen. Och det brukar ju allmänt ses som någonting positivt, progressivt, det är utveckling.
Ja, precis.
Välståndshöjande.
Idag så är det ju inte det, och det har inte varit det på mycket länge, vill jag påstå. Det finns idag inget, om du tar en ensam man i Norrland, som en ung ensam man som flyttar till bostadsbristen Stockholm och då tvingas bosätta sig i till exempel Tensta. Så det finns inget rimligt sätt att betrakta det som en utveckling, varken för kollektivet i landet eller för han som enskild individ. Naturligtvis är det så att han kan värdera den flytten på ett sätt som åtminstone under ett kortare tag då värdera den på ett sånt sätt så att han uppfattar det som en förbättring. Men om man väger in saker som liksom framtidsutsikter och så vidare, så det är svårt att tro att han har liksom bättre möjligheter att sitta i Tensta och förbättra sitt liv än vad han hade i Ragunda kommun i Jämtland. Anser jag. Det är ju en åsikt jag har. Men vi har ju i den här ekonomihörnan pratat om österrikisk ekonomi och dess förmåga att skala bort onödiga omständigheter och i ett sammanhang och fokusera på det enkla och sen resonera kring det och dra slutsatser. Och det är vad jag tänkte försöka göra nu på demografiområdet här.
Och innan vi går vidare där, får jag en liten historisk tillbakablick. Sen ska du få ta för oss vidare i det här resonemanget. De första som börjar prata om demografi, eller man går så här, man går långt tillbaka till mänsklighetens början, så har många barn och en stor släkt och i förlängningen ett stort folk alltid varit ett tecken på styrka och makt. Därför att blod är tjockare än vatten. Och har man mycket blod, många av sin egen släkt, då kan man känna sig trygg. Om man samarbetar och man är starka tillsammans. För en liten biblisk referens, så Abraham, han gjorde ett löfte med Gud. Gud sa så här: Abraham, jag ska vara din enda Gud. Alla de andra gudarna, solgudar, mångudar och så vidare, glöm dem. Jag är din Gud. I gengäld ska jag göra dig till ett stort och mäktigt folk. Och det var för Abraham en fantastisk överenskommelse. Därför att på den tiden så fattade alla, är man ett stort och starkt folk, då är man stark. Nu hade ju han oturen då att han fick inga barn förrän han var ungefär 100 år. Och då är den här historien med Isak och så vidare. Så att det skulle ta tid innan det här löftet gick i uppfyllelse då, men med tiden så gick det här i uppfyllelse. I alla fall, poängen var den att i alla tider har mänskligheten förstått att är man många så har man makt. Idag så har vi inte den synen längre. Och den kanske i modern tid som pratat mest om den här frågan då, det är ju Malthus. Thomas Robert Malthus, som i slutet av 1700-talet skrev en bok. Han var präst och nationalekonom. Och på den här tiden så fanns det lite ideologiska strömningar. Socialistiska idéer hade börjat komma och man kritiserade, kan man säga, ägande, den traditionella äganderätten. Att de rika skulle få äga utan att behöva dela med sig till de fattiga och så vidare. Lite socialistiska idéer började komma in. Och han då, tanken då med hans bok, det var att försvara de här mer konservativa synen på samhällets ordning. Det vill säga, det skulle inte hjälpa att man omfördelar tillgångar och egendomar i samhället. Därför att fattiga kommer alltid vara fattiga. Det är som en naturlag. Och det som brukar formuleras då som Malthus lag, den säger att befolkningen växer exponentiellt. Det vill säga varje generation ökar. Som ett exempel på exponentiell tillväxt, det skulle vara att befolkningsmängden dubblas i varje generation till exempel. Eller att den dubblas vart 50:e år eller någonting. Och han menar då att befolkningen växer exponentiellt, men det tillgängliga näringen, den kan högst växa linjärt. Och det spelar ingen roll vad din startpunkt är. En exponentiell funktion kommer alltid att till slut bli större än en linjär. Och det menar han då är förklaringen till att vi alltid kommer ha fattiga i världen. Eftersom mänskligheten växer exponentiellt och maten aldrig hinner komma ikapp. Och därför kommer mänsklighetens folkmängden kommer enbart begränsas av den tillgängliga mängden mat. Och det här är ingenting då som man kan göra någonting åt med sociala reformer. Och det här är då Malthus idé. Och hans förslag då på vad man skulle göra istället, det var att man skulle ha avhållsamhet. Eller man skulle fördröja äktenskap så länge som det var möjligt. För att det inte skulle bli så många barn och sådär. Så det är Malthus. Han är en av de mest kända personerna bakom att diskutera befolkningsfrågor.
Nej, men det där är ju bra exempel på när en, ja, en intellektuell människa tänker igenom det här utifrån, alltså oavsett om alla slutsatserna är korrekta så eller inte, så bygger det på själva grundpremissen är att det här är viktigt. Det här förtjänar liksom en hantering som är, ja, det förtjänar att studeras och diskuteras och så vidare. Notera då att idag så gör vi ju inte det i någon större utsträckning. Det är ju, man rapporterar ju låga, alltså de extremt låga födelsetal vi har nu, de rapporteras ju som att det skulle vara ett väderfenomen som har blåst in över landet ungefär. Vilket är rätt så bisarrt.
Ja, det borde ju föranleda larm och snabbutredningar och åtgärder. Om den här staten vi har hade varit intresserad av vår och sin egen överlevnad, så hade det ju varit larm på det här.
Ja, men det här delar ju också människorna. Låt oss kalla människorna för väljare. Det delar väljarna i Sverige i förenklat i två olika grupper. De som betraktar det här som ett praktiskt spörsmål av vikt då. Respektive de som säger, ofta tyvärr av honkön, att nej men gud så bra att det föds mindre barn. För jordklotet är ju överbefolkat.
Ja, det finns till och med en rörelse för det där som heter antinatalism. Ja. Jag tror jag nämnt det förut.
Och då kommer vi egentligen in här på min högst enkla teoretisering av det här. Så att istället för att prata om Sverige, istället för att prata om ett land och en befolkningsmängd på flera miljoner, så säg att vi har ett etniskt homogent samhälle med 100 invånare, 50 män och 50 kvinnor. De här bildar par, 50 par, som bor då i samhällets 50 hus. Då finns det ett hus till varje par. Varje par får två barn. Då kommer de här 100 individerna ge upphov till en ny generation som omfattar 100 individer. Och den här nya generationen kan så småningom parbilda i sina föräldrars hus. Om nu de här paren istället får 1,5 barn per kvinna i snitt, så då kommer 100 individer ge upphov till 75 individer i nästa generation. Och om samma fruktsamhet då råder i deras generation, så kommer 75 individer ge upphov till 56 individer i barnbarns generationen. Så att mor- och farföräldragenerationen 100 invånare, barnbarns generationen 56 invånare. Om man har i två generationsled födelsetalet 1,5 barn per kvinna. Eller fruktsamheten 1,5 barn per kvinna. Hus har ju längre livslängd än människor. Så att om man konsekvent har födelsetalet 1,5, så kommer det 100 individer ge upphov till 56 barnbarn som bildar 28 par. Och behovet av hus har då sjunkit med 22 från 50 till 28. Så då kommer du ha 22 hus som står tomma. Och det sker på två generationer när du har låga födelsetal. Och det här är ju naturligtvis en grotesk förenkling, men den är inte utan värde. Vilket kommer bli tydligt här nu när vi utökar det här exemplet. Nu tänker vi oss att vi har samma samhälle. Men nu har vi 90 individer som vi kallar för ursprungsbefolkning. Och 10 individer som vi kan kalla för kolonisatörer. Eller invandrare, eller vad man nu vill.
Gästarbetare och, brukar jag kalla dem.
Ja, och så gör vi lite antaganden här. Första antagandet vi gör är att varje grupp här parbildar endast inom den egna gruppen. Det är för övrigt ett antagande som inte är helt väsensskilt eller helt frånskilt verkligheten. Men jag utvecklar inte det. Sen antar vi att ursprungsbefolkningen, de här 90 individerna, de har en fruktsamhet på 1,5 barn per kvinna. Och kolonisatörerna, 10 stycken, de har en fruktsamhet på 2,5 barn per kvinna. Sen räknar vi vad som händer. Då kommer barnbarnsgenerationen att bestå av 51 individer ur ursprungsbefolkningen och 15 kolonisatörer. Den totala folkmängden i barnbarnsgenerationen blir 66 invånare. Och behovet av hus har då minskat från 50 till 33. Ursprungsbefolkningen har minskat från att utgöra 90% av befolkningen till 77%. Och det där, det hängde man väl med på, tror jag.
Absolut.
Så att vi har ett krympande samhälle och vi har en andel kolonisatörer som ökar. Och de ökar på grund av att de har högre födelsetal än ursprungsbefolkningen. Och notera då att vi har ingen in- eller utvandring.
Så lägger man till det så blir det ännu värre.
Ja, så då kommer vi då till den ytterligare utökningen här. För nu inser politiker att tomma hus, det är ju inte bra. Och vill man då förstå vad det här tomma hus ska symbolisera, så är det, kan man säga då, överskott på infrastruktur. Det leder till förfall, besvärliga onödiga underhållsåtaganden med mera.
Vi och fasa för kommunpolitiker, fallande skatteintäkter.
Precis.
Och för en kommunpolitiker spelar ingen roll vem som är här, bara skatteintäkterna eller statsbidragen trillar in.
Ja, alla lägenheterna i det allmännyttiga bostadsbolagets fastighetsbestånd måste vara ha en ett arbetaryngel i sig. Där är yngel, det är då med referens till Klaus Biodland. Så att politikerna kommer nu på att en smart grej, va, är deras tycke smart grej. Vi kan konstant hålla befolkningen genom att kompensera den låga fruktsamheten då med invandring. Så då har vi 90 individer i ursprungsbefolkningen som får 68 barn. De här 10 kolonisatörerna, de får x barn. Det vill säga, det spelar ingen roll hur många barn de får. För att politikerna fyller upp bristen, så att säga, på barn med invandring. Så att då i nästa generation så får vi 68 individer i ursprungsbefolkningen. Och i barnbarnsgenerationen får vi 51 individer i ursprungsbefolkningen. Och hela tiden så har man fyllt upp från politikerhåll med invandring upp till 100 då. Så att i barnbarnsgenerationen så kommer det finnas 51 individer från ursprungsbefolkningen och 49 kolonisatörer. Och på två generationer så har ursprungsbefolkningen gått från att vara 90% till 51%.
Och sen går det fort.
Ja, då kan vi ju dra en slutsats här. Och det är att låga födelsetal hos ursprungsbefolkningen i kombination med hög invandring ändrar helt enkelt mycket snabbt sammansättningen i ett land. I mitt manus här så la jag till fråga indianerna.
Just det. Ja, och man kan lägga till också då att det spelar egentligen inte... Du kan ha ett folk med tillfälligt fallande födelsetal. Det gör egentligen ingenting. Om Sverige var svenskt och vi skulle gå ner till, säg, 6 miljoner som vi har varit tidigare. Det gör egentligen inte så mycket. Det går att återskapa det folket på en generation eller två. Men det är just den här utbytesfaktorn här som är så farlig i kombination med det här.
Precis. Vi har ju som nation, då menar jag inte konungariket Sverige eller statsbildningen Sverige, utan jag menar nation, folk. Så har vi klarat hemskheter genom historien som har decimerat oss och ju, eller gjort livet väldigt svårt för oss. Digerdöden är ju kanske det bästa exemplet.
Precis. Det där återhämtar man sig från, men ett folkutbyte, det kräver handgripligheter för att råda bort på.
Ja, och jag vill ju mena att de här tre förenklade teoretiska exemplen här, det går inte att argumentera mot dem. Det vill säga, jag har rätt i detta. Vi kommer få ett folkutbyte om det här fortsätter. Vi har, vilket jag kommer visa strax, redan fått det i betydande delar av Sverige. Och det här vet, jag kan om gott samvete säga, våra politiska motståndare om. Därför har ju de anammat två strategier för att hantera den här typen av kritik. Den ena strategin, det är helt enkelt att vara tyst. Att inte bemöta det här. Den är för övrigt väldigt framgångsrik. Tyvärr. Den andra strategin, den kan Expo symbolisera. Därför att det finns en fantastiskt efterbliven och obegåvad podd. Ett avsnitt i Expos podd där de går igenom det här. Och någon av de där åsiktsregistrerarna sitter och förklarar för lyssnarna att nej, men det kan aldrig bli tal om något befolkningsutbyte, därför att invandrarna som kommer till Sverige, de blir svenskar. Och alltså, jag kan säga så här, jag har dagligdags människor från hela världen omkring mig. Det skulle aldrig falla, och det är utbildade människor, intelligenta, vänliga, trevliga människor från världens alla hörn. Från Pakistan till vad heter det, Kina, till Tyskland, USA och så vidare. Jag skulle aldrig någonsin få för mig och visa dem så jävla klen respekt så att jag skulle devalvera dem och deras kultur till någonting som bara kan tvättas svenskt på 20 års tid eller något sånt. Det är ju en fullständigt pervers syn på människan, hennes ursprung och hennes behov av historia och tradition. Så, nu fick jag spy lite på Expo.
Ja, det är bra. Det är ofta. Jag tror att det var i Sydafrika, eller var det Zimbabwe? Nej, jag tror att det var Sydafrika. Där man ju då konfiskerar vita bönders mark.
Mm.
Och då var det presidenten där som sa, jag såg det på YouTube, så att, ja men, nej men vi stjäl inte deras mark. Utan vi ändrar lagarna så att vi kan konfiskera den lagligt. Okay. Det är lite grann samma som men alla är svenskar liksom. Bara omdefinierar dem. Så blir det ingen folkutbyte.
Ja, det är lite som det där. Ni har ju röstat för det här.
Mm.
Ja. Okej, okay. Hur ser det då ut i Sverige? Ja. 290 kommuner har vi. Och det jag säger nu, det gäller förra året då, 2023. I 105 av de 290 kommunerna så var mer än 20% av de barn som föddes förra året barn till två utrikesfödda föräldrar. Så att i 105 kommuner var mer än 20% av barnen som föddes förra året barn till två utrikesfödda föräldrar. I 39 av de här kommunerna så var den här andelen 30% eller högre. I 8 stycken så översteg den 40%. Och de tre värsta kommunerna, de var Upplands Bro 50,7%, Botkyrka 50,8%, Sigtuna 51,3%. Om det sitter läsare som inte läsare, om det sitter lyssnare ute i landet som inte är bekant med Stockholmsgeografin, så kanske det låter märkligt med Sigtuna, men Sigtuna omfattar området Märsta. Så att man ska inte bara se Sigtuna som det tämligen överklass dominerade tätorten Sigtuna, utan Sigtuna kommun är något helt annat.
Mm.
Men det finns alltså tre kommuner i Sverige där fler än 50% av barnen som föddes förra året var barn till två utrikesfödda föräldrar. Och det betyder att när skolan börjar för de här barnen om 7 år så kommer skolklasserna i snitt bestå av barn i årskurs 1 som till mer än hälften är barn till två utrikesfödda föräldrar.
Mm.
Och man kan också se det så här. Jag sa i början här att för att ett lands befolkning ska bestå så behöver man en fruktsamhet på 2,1-2,2 barn per kvinna. Perioden från millennieskiftet till 2022 så har den här summerade fruktsamheten som högst varit 1,98. Och det inträffade 2010. Och som lägst 1,52, och det var 2022. Och då är det så att den är förmodligen ännu lägre nu då, men Statistiska centralbyråns siffror för det här sträckte sig fram till 2022 som jag tittar på. Så att vi har konsekvent under konsekvent under ett kvarts sekel så har vi legat under 2,1. Och ändå så har Sveriges befolkning ökat från 8,9 miljoner till 10,5 miljoner. Det är en ökning med 1,6 miljoner. Folkmängden växte med 18% trots att vi inte skaffade barn i en omfattning som gör att folkmängden ska öka.
Och de här 1,5 då, det infattar ju både svenskar
absolut
och gästarbetare.
Absolut.
Och där har man ju goda skäl att tro att svenskorna föder betydligt färre barn än gästarbetarna.
Ja, och det är ju så här att man får ändå ge en eloge till Statistiska centralbyrån, för de har väldigt mycket bra data och de gör den tillgänglig. Ja, så att man ska nog inte klanka på dem, men de håller bara reda på utländsk bakgrund en generation bakåt. Jag brukar säga att de utomeuropeiska invandrarna, de tvättas ju svenska i statistiken rätt snabbt. För övrigt så tycker jag Carl Olof Arnstberg, den pensionerade professorn i etnologi, som skrev boken Invandring och mörkläggning och som figurerar på Sveb-TV, och han har även en egen sida på nätet där han skriver. Han sa någon gång att ja, själv är jag nog som person en tämligen kosmopolitisk person och trivs i olika kulturer och med olika kulturer. Han har också bott i, tror jag, i Sydostasien under många år när han forskade på folk där. Och jag tror han tillbringar periodvis året i Thailand nu för tiden, för han har en son som bor där. Men, så att han sa, jag är nog en rätt så kosmopolitisk människa då. Men, land till. Jag tror mig också förstå vad som krävs av ett samhälle för att det ska vara hållbart och överleva på sikt. Och det var där hans, vi kan kalla det för nationalism, kom in i bilden då. Det vill säga, han förstod att göra skillnad på sina egna personliga preferenser och vad ett samhälle måste svära sig till som kollektiv för att på sikt överleva och hålla ihop. Det tycker jag är väldigt tänkvärt, och det kan också vara ett sätt för de människor som skuggar inför eller skyggar inför nationalism då, och tycker, ja men det här är ju hemskt och man kan inte vara, jag har ju fått lära mig i skolan att alla nationalister tuggar ju fradga och vill bara ha ihjäl andra folk och såna här dumheter. Att Carl Olof Arnstbergs inställning, det kan vara ett sätt att närma sig nationalismen, därför att det är helt avgörande, annars vi kommer Sverige kommer inte att överleva om vi inte blir mer nationalistiskt, vill jag påstå.
Nej, så är det ju. Matematiken talar sitt tydliga språk.
Ja, nej, men det är tips till alla stackars för detta vänsterliberaler som sitter i garderoben och känner att i dessa orostider så skulle de behöva komma ut. Lyssna på Farbror Arnstberg. Han är en fruktansvärt bra person. Ja, i denna långa utläggning tänkte jag avsluta med någonting som inte alls är positivt.
Till skillnad från det du sa tidigare då.
Ja, men här blir det ännu mer påtagligt. Om jag säger så här, delar av Sverige är döende. Vill man hårdra det så kan man säga så här att ja, städerna, de koloniseras. Där riskerar svenska folket att bli en minoritet och trängas undan. Alltså vår kultur trängs undan. Men det finns delar av Sverige som är bokstavligen döende. Där utvecklingen i demografiskt avseende är så fruktansvärd så att det är svårt att se att det kommer inom 2-3 generationer finnas något samhälle värt namnet kvar. Sveriges minsta kommun är sen ett halvår tillbaka eller något sånt där, ett år, Dorotea. Det är en kommun i Västerbottens inland, i södra Västerbottens inland. Den gränsar till norra Jämtland. Under lång tid så var det Bjurholm som ligger några mil väster om Umeå, tror jag det blir. Som var Sveriges minsta kommun. Men nu är det Dorotea. Och de hade vid årsskiftet 2339 invånare. Och då vill jag noga säga att det är inget fel med att ha 2339 invånare i en kommun. Jag tycker att det är en perfekt... ja, inte perfekt, men det är en rätt så bra storlek på en kommun. Det medger nämligen för invånarna att faktiskt ha en rejäl chans att vara med och styra över angelägenheterna i kommunen. Det som smärtar att berätta om Dorotea är att det föddes 8 barn i hela kommunen förra året.
Mm.
Och vad det betyder, det är att återigen, om 7 år så kommer det i hela Dorotea kommun bara finnas 8 barn, allt annat lika då, som ska börja i årskurs 1 i skolan. Och det här beror ju på en kombination av utflyttning. Den dominerande kraften här är ju utflyttning. Men även att födelsetalen är inte vad de en gång var. Utflyttningen är så fruktansvärd i många sådana här inlandskommuner i norra Sverige, men även i södra Sverige. Man kan säga att det är skogslandskapen som är drabbade. Det är Småland, Värmland, Bergslagen, Norrland. Utflyttningen är så fruktansvärd så att i vissa fall så har man rätt så bra födelsetal hos de kvinnor som väljer att stanna kvar. Men det förslår liksom inte eftersom så fruktansvärt många lämnar kommunen då. Jag ska också nämna Kramfors här. Men jag vill återigen poängtera att vill man se vart det bär hän i en kommun så måste man titta på hur många barn det föds. Det är liksom det är helt avgörande. Kramfors kommun, där är det så att Kramfors ligger där Ångermanälven rinner ut i Kvarken. Så det är en kustkommun, men centralorten Kramfors ligger uppströms i det fjordlandskap kan man säga som Ångermanälven har där den rinner ut. Går vi tillbaka i historien så på 1800-talet när exploateringen av svenska skogen kom igång på allvar så rörde sig en hel del arbetare uppåt i Sverige då till Sundsvall, Kramfors för att jobba i skogen och på skogsbruk och med annan träförädling. Sågarna drevs av ångmaskiner. Det var en enorm ekonomisk aktivitet. Det blev som en någon slags Klondike då, fast inte med guld utan med skogsråvara. Naturligtvis ett hårt liv för arbetare. Men sen gjorde den tekniska utvecklingen att antalet arbetstillfällen de minskade. Sågarna blev elektriska. Och när man kommer fram då till skotten i Ådalen 1931, då är redan, vill jag påstå, då är Kramfors på retur. Spiken i kistan, det blir ju när man bygger ut Ångermanälven, och det sker väl på 60-talet skulle jag tro. För då upphör flottningen.
Man bygger vattenkraft.
Ja, man bygger vattenkraft. Och när jag började följa Kramfors för kanske 10 år sedan, drygt. Och med följa så menar jag, det var en kommun som demografiskt går åt pipan. Då hade Kramfors 20 000 invånare, kommunen. Och då hade befolkningsmängden halverats från 50-talet ungefär. Idag så har Kramfors 17 600 invånare. Så det här bara fortsätter. Det stört dyker. Och jag ska ta fram det. Det finns ett fint verktyg som Statistiska centralbyrån har lagt upp på sin hemsida. Där man i en karta kan gå in och klicka på olika kommuner. Så får man upp statistiska data på ett väldigt överskådligt sätt. Och förra året då gällde i Kramfors följande att man hade ett födelseöverskott minus 149. Det vill säga att det dog 149 fler människor än det föddes barn. Och sen hade man ett inrikes flyttningsöverskott på minus 205, det vill säga 205 fler personer flyttade till andra kommuner än vad det flyttade människor från andra kommuner till Kramfors. Och ovanpå det hade man ett invandringsöverskott på plus 68. Och det här är på en folkmängd om 17 631 personer. Helt fruktansvärda siffror. Det här flyttningsöverskottet på minus 205. Vi kan jämföra det med hur många barn som föddes i kommunen. Det var 109 stycken. Så att först har du ett födelseunderskott på 149. Sen flyttade ut netto 205 personer och föds endast 109 barn. Det här är spiken i kistan, vill jag påstå. Det här är inte en spåkula. Det här är framtiden vi betraktar. Det ska till liksom ett smärre mirakel för att stoppa det här. Och när man åker tåg genom Kramfors kommun så ser man effekterna av det här, därför att om du har mer än halverat befolkningen i en kommun på 70 års tid så får du ett överflöd av hus. Färre par arbetande händer ska underhålla samma materiella överbyggnad i samhället. Och det leder till, vi kan kalla det för ett eftersatt underhåll. Det är helt enkelt så att miljön ser skabbig ut. Och så här ser det tyvärr ut i en hel del kommuner. Och för att nu inte vara så, för att det här ska bara haverera i dysterhet och uppgivenhet, så tycker jag att vi i ett annat avsnitt ska återkomma till de positiva exemplen som finns. Det vill säga de kommuner som visar att det finns ett annat sätt. Ett annat sätt är möjligt. Och kanske kan vi se om vi kan se några skillnader mellan dem. Jag vet inte vad det skulle vara, men ja, till exempel politiskt styre. Finns det någon skillnad i historiska avseenden? Religion, politik, ja, de vanliga. The usual suspects.
Mm. Det finns ju en annan hemsida som är värd att besöka, som heter demografi.nu. Där kan man gå in och titta på Sveriges olika kommuner och andelen invånare med utländskt ursprung.
Mm.
Och då finns det några svarta områden här då, och det är precis de som du nämner, där det är mer än 50% invånare med utländskt ursprung. Det är Malmö, det är Södertälje, Botkyrka, Upplandsbro, Sigtuna med det också. Och sen faktiskt Haparanda och Övertorneå. Intressant nog.
Men det har en förklaring i närheten till den finska gränsen.
Jaha, just det.
Strömsund brukar hamna högt upp också. Det är ju för att det ligger på gränsen till Norge.
Just det.
Nej, inte, vad säger jag? Inte Strömsund. Strömstad heter det naturligtvis.
Mm. Nej, man börjar också fundera på vad som orsakar folkutbyte, vet du vad det orsakar. Men utflyttningen ur kommuner. Det är ju till stora delar ekonomiska incitament. Det är bättre möjligheter i storstäderna, och det här är ju en konsekvens av politik. Man har i Sverige under, ja, det måste vara minst 50 års tid, bedrivit landsbygdsfientlig politik. Och ett sätt man gör det på, det är att den här enhetspolitiken, att samma saker ska gälla för alla kommuner, oavsett var i landet. Vilket gör att landsbygdskommuner, småkommuner inte kan dra nytta av sina fördelar, för de måste agera och hålla på precis på samma sätt som en storstadskommun.
Mm.
Tillhandahålla exakt samma service, som det heter. Det ska finnas exakt samma nämnder och samma funktioner. Istället för att kunna ha en mer nerbantad verksamhet och kanske till att kunna locka med betydligt lägre skatter till exempel.
Ja.
Lägre skatter, lägre löner men högre levnadsstandard.
Man kan ju göra tankeexperimentet att en låt oss kalla det för naturnära kommun, till exempel Dorotea, föresatt sig att bli ett slags frihetligt föredöme. Sänker skatterna, om de nu hade den möjligheten. Minskar allt krångel med bygglov. Tillåter hemskolning.
Alla kan få skötomt om de vill.
Till exempel.
Man kan ha hemskolning, man kan ha små byskolor, trygg miljö.
Ja.
En lärare för hela, en lärare per klass upp till mellanstadiet till exempel. Va?
Sen, jag skulle vilja också säga att du sa att de ekonomiska möjligheterna är bättre i storstäderna. Men det är de upplevda möjligheterna som bedöms bättre. Alltså, eller det är de upplevda möjligheterna. Det vill säga, det är bedömningen av vilken chans har jag att lyckas. Det är det som styr. För det finns ju ingen garanti att man får ett gott ekonomiskt utfall på att flytta till Stockholm. Och något facit får man ju inte, eftersom man lever ju inte ett parallellt liv kvar hemma. Så att man får ju aldrig veta egentligen om beslutet man tog var det rätta. Va? Då menar jag på att det finns ett narrativ i massmedia som styr det här väldigt mycket. Där man kommunicerar till unga människor i mindre kommuner med mycket landsbygd. Att era möjligheter är bättre annorstädes. Det vill säga, massmedia agerar, inklusive public service då, agerar på ett sånt sätt att man bidrar till den här de här folkströmmarna, folkvandringarna. Jag menar ju att det här är inte sant idag. På 60-talet, 70-talet så var det i allra högsta grad sant. Men skulle den bedömning som du och jag gör av hur storstäderna kommer att utvecklas få lika mycket utrymme i massmedia, så skulle nog unga människor som vill ha, som vill parbilda och ha barn och ha en trygg framtid för sina barn, de skulle nog tänka sig både en och två gånger innan de flyttar till en förort i Stockholm.
Mm.
Skulle man dessutom förklara de här fullständigt vidriga siffrorna som jag har pratat om i snart en timme, så skulle det nog bli ytterligare en, så att säga, motverkande mekanism på urbaniseringen. Det finns ju ingen anledning att tro att våra politiker och vårt rättsväsende kommer få bukt med den gängbrottslighet vi ser. Och, alltså, det är mord i partiminut, det är sprängningar. Och, det är dessutom en bostadsmarknad som är inte bra, om jag säger så. Så att skulle man, vad det egentligen handlar om, skulle man ge människor fullständig information, så skulle vi nog få ett kanske inte radikalt annorlunda utfall, men ett annorlunda i alla fall. Och för landsbygden bättre utfall.
Alltså mycket av det här har ju med attityd att göra också. Och vi lever ju i ett samhälle med en oerhört sjuk syn på barn och familjebildning. Barn är en klimatbelastning. Det är det enda vi hör nu för tiden. Ja, och så då alla lättlurade, ja, kanske flickor framförallt i den här frågan, som då inte vill sätta barn till världen därför att de vill inte mörda klimatet. Va? Jag tror att det där är en väldigt stor faktor för många. Och ingenstans, vad jag har sett, så görs det reklam för liksom unga, glada, friska, svenska, vita familjer.
Nej, nej.
Ingen sån propaganda någonstans. Bara det negativa och dåliga. Va?
Mm.
Och sen ekonomiska incitament. Jag menar, andra länder som har sett det här och lyckats vända trenden, som Ungern till exempel. Och jag tror Ryssland håller på också. Förutom att man då framhåller värdet av familj och barn, så har man ju också ekonomiska incitament. Det vill säga, jag är ju inte mycket för omfördelning och så i samhället. Men kanske man ska ta till sådana medel ändå för att främja folkets överlevnad. Ja, det kanske är så att den som inte har barn och därmed inte bidrar till folkets överlevnad, det här får ta och bära en högre ekonomisk börda istället.
Mm.
Det är inte helt orimligt.
Absolut inte. Det är ett obestridligt faktum att den som aktivt väljer att inte skaffa barn förväntar sig att på ålderns höst bli försörjd och omhändertagen av andra människors barn. Det är så enkelt. Finns inget, går inte att argumentera emot.
Ja, men jag har sparat pengar, kan man säga. Ja, men det är inte pengar som kommer vårda dig på ålderns höst. Kanske inte en svensktalande tjänster du kan köpa på ålderns höst med dina pengar. Det kan vara bra av sina egna barn då, som hjälper till också.
Jag kan ju säga, apropå nu när vi har bollat en hel del siffror och sådär, och allt jag har påstått i sifferväg i det jag sagt nu, det är ju från Statistiska centralbyrån. Jag är ju inte, alltså, jag gillar att klä saker och ting i siffror därför att det går att mäta och kvantifiera med siffror, men jag ser det inte som ett självändamål. Jag har inga, det finns ju människor som sitter och förlorar sig i såna här idrotts- eller sportstatistik över fotbollslag och annat. Det är bara hemskt. Sånt där är helt ointressant, tycker jag. Men det är viktigt i det här sammanhanget. Och en observation då, en spaning, det är ju att i massmedia så lyser ju det med sin frånvaro. Att i reda tala om för folket hur verkligheten ser ut, det undviker man på en rad olika områden. Det kan flämta förbi siffror naturligtvis. Räntan gick upp till exempel, det är väl det vanligaste, eller BNP eller något sånt här, va? Men att en journalist sätter sig ner och faktiskt tittar i Statistiska centralbyråns databas och skriver relevanta artiklar som publiceras i lokaltidningen om regionen eller kommunen eller det lilla sammanhanget, det är inte vanligt. Och det här gör ju att trots att den här informationen finns, så är det få människor som kan ta del av den. Det är de som kan extrahera den själv då, med hjälp av Excel eller Google Sheet eller sådär, och göra egna analyser och så. Det är inga avancerade grejer för den som till exempel är civilingenjör då. Men för medelsvensson så är det ju helt omöjligt.
Även den som kan ratta in Folkungen, Radio Folkungen, får del av den här informationen.
Ja. Nej, men just att vi liksom, man kan inte vara för hård på folket heller när det gäller att ni röstar fel, till exempel. De flesta människor, de saknar information. De har överhuvudtaget inte givits möjligheten att reflektera över såna här saker.
Jag brukar också hävda att egentligen ska människor inte behöva reflektera över såna här saker. Egentligen, Alltså vi har byggt ett samhälle, vi har byggt ett system på vårt samhälle som är så komplicerat så att vanliga människor har inte tid eller möjlighet att begripa hur allting hänger ihop. Mm. Och att då beskylla dem för att de gör fel. Ja, alltså det ska man förvänta, ska det förväntas av människor att behöva lägga så mycket tid av sitt liv på att förstå ett så här sjukt system för att kunna skydda sig själva? Eller ska vi ha något enklare som är mer begripligt där man kan få leva sitt liv i stort sett i fred och bara lägga lite tid på att fundera över såna här saker? Det är det jag menar. Vi har ett system som inte är till för människor.
Nej, men så är det ju. Och där har ju det här så kallade välfärdssamhället i, vilket ju är att man kan säga att framförallt socialdemokratin, men nu för tiden även borgerligheten, har ju stulit namnet välfärd. Vad välfärdssamhället egentligen betyder idag, det är ju socialförsäkringssamhället. Där socialförsäkringarna är i offentlig regi. Den typen av samhälle där man frigör inte individerna, utan man frigör hushållen, familjen, från att ta ställning till och fatta beslut, ekonomiska beslut på alla livets områden.
Mm.
Och så överför man då en rad olika försäkringar till det offentliga. Jag tror själv att ett sånt samhälle alltid leder till ett samhälle som består av okunniga medborgare.
Här passar det bra att jag tänkte vi skulle nämna Calhouns experiment också. Det illustrerar ganska tydligt. Känner du till det?
Ja, vi har väl pratat någon gång tidigare om det, tror jag. Detaljerna har jag väl förträngt.
Jag ska också säga att i samband med den här Malthus så finns det en intressant bok som heter Kris i befolkningsfrågan, som har skrivits av Myrdal. Gunnar och Alva Myrdal. Där tar han, de första kapitlen är väldigt intressanta, för där går han igenom alltså ideologisk utveckling, befolkningsfrågor och sådana saker. Och där är då Malthus med. Egentligen förtjänar det här ett eget avsnitt. Jag tror vi ska återkomma till den här boken. Men Kris i befolkningsfrågan, det handlar just om att man såg de här befolkningsidéerna, att man skulle minska befolkningen. Hur det ledde till en kris i befolkningen på 30-talet. 20-talet, 30-talet. Och man förutspådde en väldigt dyster framtid. Sen förespråkade man en massa statliga lösningar för att råda bot på det här. Och det är det som är bokens poäng. Det blev det kanske inte så då, men det ser ut som att det håller på att gå uppfyllelse nu istället. I alla fall, Calhouns experiment, han genomförde en amerikansk vetenskapsman. Laboratory of Brain Evolution and Behavior, National Institute of Mental Health i Maryland, USA. På 70-talet, början på 70-talet. Och han byggde ett universum kallande för möss. Som var ungefär 3x3 meter stort. Och så förde han in 4 stycken par möss där. Och de hade allt. Det här var rena utopia för en mus. Det fanns hur mycket mat som helst. Inga rovdjur. De fick någon typ av grundläggande medicin för att de inte skulle bli sjuka. De hade perfekt väderförhållanden, klimatförhållanden. Så att det var idealiskt. De hade inga svårigheter. Så då började det här experimentet. Med fyra stycken muspar som har satt in här. Och så observerar han de här hur de förökar sig och levde då. Och han delar in det här i fyra stadier. Och den första fasen då kallade den var, ja, den började på dag noll och varade tills den första kullen föddes från något av de här fyra paren. Så det var en tid som var ganska socialt tumultartad. Det var mycket gruppdynamik eller dynamik som pågick överhuvudtaget när de försökte hitta sina roller. Vem är ledare? Vem bestämmer? Vem ska para sig med vem? Och så vidare. På dag fyra börjar fas B. Då föds den första kullen. Dag 104. Den här kallar han för tillväxtfasen. Och här ser vi då det som Malthus förespråkade då. Han ser en dubblering av populationen var 50-50 dag. Var 50-50 dag så dubblas populationen. Det blir 20, 40, 80, 160, 320, 620 och så vidare. Efter nästan fem, det här pågår ungefär fem dubblingar. Men sen händer något intressant. I fas C, dag 315. Då påbörjar någonting som han kallar för stagnationsfas. Då sjunker dubbleringstakten till från var 55 dag till var 145 dag. Han börjar se hanar som drar sig tillbaka och inte är intresserad av honorna. Han ser en annan typ av aggression, en utbredd aggression i samhället. Inte nu, du har inte, tidigare så hade vi haft vissa dominerande hanar som höll ordning. Men nu ser du en allmän utbredning av aggression. Och de biter varandra och klöser varandra. Män, eller männen, jag får säga. Hanarna, de har övergett sin roll att vakta territorium och försvara sina honor. Så istället så blir honorna manhaftiga och tar på sig den här mer aggressiva attityden. Honorna tappar modersinstinkten. De börjar överge sina ungar. Och fostrar inte dem socialt och sådär. Utan de kan liksom bära bort dem på ett annat ställe i det här drömlandet och bara lämna dem där egentligen. Många honorna blir barnlösa. Många hanarna är helt ointresserade av honor. Man får ett socialt sammanbrott i det här samhället. Och det uppstår då hanar som är ointresserade av honorna. Som han kallar för the beautiful ones. De sköter sin päls, de struttar omkring, men inte särskilt sociala, utan går omkring där och de ägnar sig inte åt att försvara något territorium. De ägnar sig inte åt slagsmål. Ja. Ska vi se, det hade en som skrev en sammanfattning av den här rapporten. Han gjorde några roliga formuleringar, inte ska vi se, jag ska ta fram den. Ja, just det, han kallar dem för socially withdrawn males. Ja, det blir inga barn gjorda som man säger då. Du får kvinnor som inte, eller honor som inte förökar sig, män som är intresserade. Ungarna överges. Och du får de här beautiful ones, ja. Så en recensent av den här studien han skrev så här. På engelska, all appeared as a beautiful exhibit of the species with keen alert eyes and a healthy, well-kept body. These mice, however, could not cope with unusual stimuli. Though they looked inquisitive, they were in fact very stupid. The beautiful ones. Och sen så börjar dag 560 då, så börjar fas D. Det är dödsfasen. Då faller befolkningstalet. Och bortom dag 600 så överlever inga ungar längre. Alltså de få befruktningar som görs De skapar inga levande ungar. För att de antingen dör eller överges av sina mödrar. Och den sista befruktningen som görs, det är dag 920. Och efter det den då, sen då, så faller populationen då drastiskt. Och till slut så är det bara ett 20-tal par kvar.
Mm. Jag sökte här på vilken livslängd en mus har, och då står det så här att man räknar vanligen med att de blir 2 till 2,5 år gamla. Mm. Om man vill översätta det där till någon slags mänsklig tidslinje, så är det ju rätt så fruktansvärt.
Ja, han sa det att jag gjorde ett experiment på möss, men jag hade ju mänskligheten i åtanke.
Det finns en rad olika saker, fenomen eller vad, jag vet inte vad vi ska kalla det. Men om vi tar demokrati till exempel, så påstår man så här. Nu får ju alla barn lära sig i skolan. Men demokrati är, det är inte perfekt, men det är det bästa. Det är det minst dåliga styrelseskicket. Ja. Så sa man i alla fall när jag gick i skolan. Idag så är man ju också, har man ju gjort någon slags religion av det här med demokrati. Man sätter det på en piedestal och dansar runt och så här, va. Och det vill säga, man har inte längre en praktisk syn på det här, utan den har ideologiserats till den grad att det går att förväxla med en religion. Men det jag vänder mig mot, och här är bara demokrati ett exempel, man skulle kunna ta andra saker. Det jag vänder mig mot, det är det tidsperspektiv man anlägger när man säger att det här är det bästa. Vi har ju för tusan bara haft demokrati i 100 år.
Mm.
Hur kan man säga att det här är det bästa? Jag menar, när jag tittar på samhället så tycker jag det är uppenbart att det finns en rad olika saker som skapas inom det demokratiska systemet, som i kombination då med välfärdssamhället, som för mig, jag tycker det är uppenbart att det här är oerhört riskfullt. Det här kan leda till att vårt samhälle helt hamnar i upplösning. Jag menar, vi hade demokrati i 50 år och sen så satte vi igång med massinvandring. Okej. Och man kan byta då demokrati mot något annat sånt här. När man säger att det här är det bästa sättet att göra det på. Och sen så till grund så lägger man en analys som bara omfattar 10-tal år liksom. Vilket är alldeles för kort tid för att utvärdera utfallet av det man påstår saker om.
Jag tycker vi kan utvärdera det här ganska tydligt redan nu. För mig är demokrati, massdemokrati ska jag säga, som det som vi har nu, som det är för mig ett sätt att ta makten över ett folk. Och i slutändan förgöra dem. Jag ser det inte som något annat.
Ja, det för mig så står det allt mer klart att det är där vi kommer landa i förstörelse och kaos.
Mm. Jag brukar säga det att om jag skulle vilja ta makten över ett folk, då skulle jag ta kontroll över deras skola, deras medier, och sen skulle jag låta dem rösta vart fjärde år.
Ja. Ja, nej, men det i inga andra sammanhang så tillåter vi ju alla, inklusive mördare, efterblivna, dumskallar och så vidare, vara med och bestämma.
Nej.
Ett företag drivs inte på det sättet. En familj sköts inte på det sättet. Möjligen kan man hävda att en ideell förening gör det, där man väljer en styrelse och så vidare. Men jag vill nog påstå att den varianten av demokrati, den är i praktiken väldigt annorlunda, därför att där råder fortfarande meritokrati oftast, inte alltid, men oftast. Och kanske framförallt i den lilla föreningen. En bostadsrättsförening har, med en helt inkompetent ordförande i styrelsen, den ordföranden, han sitter bara en period. Sen kommer årsstämman rösta bort honom direkt. Medans i den politiska demokratin med stora enheter och tusentals väljare så kan såna här missförhållanden bara pågå till dess att samhället kollapsar.
Ja, och väljarna har ju inte möjlighet att bestämma vilka som är valbara direkt heller. Det har ju valnämnder som förbereder och skyddar.
Ja, oja, oja.
Så att, nej, det är en skimär. Det är ett sätt för maktövertagande, inget annat.
Men vi kan väl säga, jag ser att tiden drar iväg här. Vi kan väl kanske ta och runda av, men då med den, efter alla dessa dystra ord, runda av med den positiva knorren att vi kommer återkomma till de goda exemplen när det gäller kommuner. De som inger hopp.
Ja, egentligen är det ju aldrig kört. Jag brukar vilja framhålla det. Men ju längre vi väntar med att ta i med hårdhandskarna, desto större jobb har vi framför oss att göra. Så att det är bara att sätta igång. Och det minsta du kan göra själv, det är att skaffa barn. Skaffa barn tidigt. Skaffa många barn. Där har du någonting att börja med.
Ja, och jag menar, det kanske är väldigt unga människor som lyssnar också på det vi säger. Och är du kanske bor hemma fortfarande hos föräldrarna. Så gör det som stora delar av det offentliga samhället vill att du inte ska göra. Och det är att fundera över de här frågorna. Börja där. Mm. Alltså närma dig existentiella frågor som om vad är ett gott liv och vad är meningen med livet och var i detta återfinner man barn vad är framtid egentligen?
Precis.
Jag tror inte att det behöver vara svårare än så. Människor har ju bevisligen förökat sig och överlevt i tiotusentals år innan vi fick demokrati och socialdemokrat.
Så är det. Och barn skaffar man lämpligen, börjar man lämpligen i tidiga 20-årsåldern. Mm. Bra. Ja, men då slutar vi där. Så jag har inte tjatat om tinget idag. Det måste jag också göra. Boka in dig. Så ses vi i Västergötland den 24 till 26 maj. Därmed tackar vi för oss idag. Så hörs vi snart igen med ett positivare budskap nästa gång.
Tack, tack. We'll